Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som heter Kärlekens nya lagar, hur nätdating förändrar våra relationer. Mitt emot mig författaren Marie Bergström, välkommen.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi kör igång där.
Ja, så jag är sociolog och forskare vid Demografiska institutet i Paris. Och jag forskar kring frågor om intima relationer, sexualitet, parbildning och digital teknik. Och jag är specialist på nätdating och hur nätdating har förändrat eller inte förändrat våra intima liv.
Men det här ämnet ska jag säga tycker jag är väldigt intressant. Jag har haft lite andra böcker genom åren som har tassat runt kring det här. Men som jag sa till dig innan, jag tycker du, den här boken nailar mycket spännande områden som vi ska prata om.
Ja, det är ju jätteroligt att höra.
Hur har boken växt fram?
Ja, alltså det här började ju som ett forskningsprojekt och jag började 2007. Så då var ju nätdating relativt nytt, men det började ju redan bli stort. Så det började med en vilja att se, vad kommer det här ta vägen? Hur kommer det utvecklas? Vilka använder de här plattformarna? Och vad får det för konsekvenser för våra relationer? Och sen boken är ju ett resultat då av de här, ett stort forskningsprojekt som har pågått ganska länge. Och det var också en vilja att delta i det offentliga samtalet om nätdating. För det är ju faktiskt någonting som diskuteras ganska livligt i media. Många personliga erfarenheter av det, så det är många som har åsikter om nätdating, och där tyckte jag det var roligt att komma in i den debatten med ett vetenskapligt perspektiv, för min känsla och uppfattning är att man pratar mycket om det och man pratar mycket just ur sina egna erfarenheter, men att man kanske inte riktigt har tagit in den här mer sociologiska analysen, alltså att som handlar om att se på saken från många olika håll och ha ett mer objektivt förhållningssätt till saken. Så boken är verkligen vilja att människor ska kunna lära sig mer om ämnet och att då delta i den här debatten som man då, som mer som på en samhällsdebattnivå kan man säga.
Det är inte som att man ska bli bättre på nätet.
Nej, det är ju inte det. Tyvärr finns det inga tips i den här boken. Däremot så tror jag att man kan få en uppfattning om kanske mycket igenkänning möjligtvis. Men också att man lär sig se nätet från andras perspektiv. För om man är en 20-årig kille eller en 65-årig kvinna så har man inte samma erfarenheter. Och det hoppas jag kan vara lite att man vidda perspektivet på det. Och kanske få aha-upplevelser när man läser den också.
Ja, en bättre förståelse för varför och hur folk beter sig just i de här sammanhangen kanske.
Ja, och där tror jag också att jag tycker att debatten om nätdating har varit väldigt fokuserad på vissa frågor Och att man har totalt missat andra. Det finns vissa...
Vad är det för frågor då? Som man...
Ja, till exempel som jag trycker ganska mycket på i boken och som jag utvecklar där, det här med att i min mening så är ju det som är verkligt nytt med nätdating, det är ju inte att det är digital dating. Det är inte att vi håller på att swipa, det är inte att vi först träffas genom att titta på profiler. Det som är verkligt nytt med nätdating är att de här plattformarna är helt frikopplade från våra övriga sociala liv. Det vill säga att vi träffar människor som vi inte känner, som vi inte behöver träffa igen. Och det är ju verkligt nytt, för traditionellt sett har vi träffat människor som, ja, men på jobbet eller på universitetet eller på en fest. Alltså vi har träffat människor vi har haft en koppling till. Vi har träffat människor i vår direkta omgivning. Och nu har vi en specifik plats som är enskilt ägnad åt att träffa partner som har ingen koppling till våra övriga liv.
Mm.
Och det tror jag är en jätteviktig aspekt. Jag tror att det är den absolut viktigaste faktorn till varför det har blivit så stort. Det finns en tjusning i det här att kunna liksom dejta utanför ens vanliga liv. Och sen så tror jag att det får ju konsekvenser för de relationer vi inleder också. Och det tycker jag är så att det är liksom det stora, och det har man inte talat om nästan alls.
Nej, jag håller med. Och för att ytterligare där, om vi borrar lite i det. Just som du sa, när man kan dejta mer... Vad ska man säga, utan att någon vet om det. Alltså man har Tinder som exempelvis. Jag kan dejta till skillnad från förut då, där jag kanske träffar folk då genom jobbet, genom kompisar. Mm. Så visste andra människor om att man dejtar mina vänner. Eller vad det kan, men nu kan jag dejta för mig själv lite. Eller jag har det lite för
precis,
mig själv.
Ja. Och det är där jag menar att just att nätdejting har gjort dejting mer privat. Och det är ju två bemärkelser. Dels är det ju att de här plattformarna särskiljer ju mellan det sociala livet och det intima livet. Alltså man träffar människor som man inte har någon koppling till. Men det är ju precis som du säger, att det betyder ju också att nätdejting är mycket mer diskret. För man kan ju träffa människor, dejta, sexdejta, utforska sin sexualitet och så vidare och så vidare med människor utan att ens vänner och bekanta vet om det. Man kan ju naturligtvis berätta om det, och det är ju många som pratar om sina datingupplevelser, så det är inte nödvändigt så att alla håller det hemligt. Men om man vill så kan man ju dejta och ha olika typer av erfarenheter och ja, hålla det lite för sig själv. Och det är ju särskilt i vissa grupper så är det viktigt och en stor tjusning med nätdating. Man får lite mer sexuellt spelrum. Och det är ju för att helt enkelt att nätdejter får ju mindre konsekvenser. Det får mindre konsekvenser för att ja, man behöver inte träffa den här personen igen om man inte vill. Men också för att det är inte någon kompis. Så man behöver inte fundera så mycket på liksom, ah, men hur blir det här nu? Blir det konstigt nu? Det blir sällan konstigt när man träffar folk på nätet på det sättet.
Så att den stora skillnaden egentligen, om man tänker, för att i boken också så går det igenom lite historiskt när du blickar bak, att det har funnits kontaktannonser länge exempelvis, och det har även funnits via nätet innan, men det är nu har exploderat. Och den stora eller centrala skillnaden som du trycker på är just det här att man får göra det som en egen ö.
Ja, precis. Ja, precis. Nätdating är en ö på det sättet. Den är ens övriga sociala liv. Och jag tror att det är som sagt, precis som du säger, så att det är ju inte nytt i sig. För det har ju funnits förut. Att träffa någon via kontaktannons är ju lite liknande. Att träffa någon via en äktenskapsmäklare som fanns förut är ju också lite liknande. Det var ju också att liksom gå bortom ens bekantskapskrets för att träffa nya partners. Men det man ska veta är att de här tidigare formerna av kontaktförmedling, det finns egentligen inget västerländskt land där det verkligen slog igenom. Vi måste vänta till internet och vi måste vänta till apparna och sajterna för att det ska bli stort. Så att det är ju liksom, det är ju kontaktförmedling som det handlar om, och för första gången har kontaktförmedlingen blivit stort. Vi vänder oss till privata aktörer för att träffa våra partners.
En annan del, jag tänker på det här med att det är just privata aktörer. Och det har varit lite diskussioner också, som du är inne på boken, där med att det blir som en marknad. Att liksom dejtingen har blivit någon slags marknadsföring av sig själv. Eller, alltså det är marknadskrafter som är med och styr, det är företag som gör apparna och sådär.
Mm.
Kan du beskriva lite det? Hur ser du på det?
Ja, alltså marknadsmetaforen används ju flitigt när man pratar om dating. Och det är inte bara specifikt för nätdating. Man pratar om köttmarknaden eller datingmarknaden, Tindermarknaden. Och det här, jag menar, det finns ju en marknad. Det finns ju företag som konkurrerar med varandra om att sälja tjänster som är datingtjänster. Så det finns ju en faktisk marknad med privata aktörer. Men när man säger Tindermarknad så menar man ju ofta då de människor som använder de här apparna och sättet de interagerar på. Och där så tror jag att det blir en liksom otydlighet vad man menar då, för egentligen handlar det om mänskligt utbyte, relationsbildning. Och där tror jag att marknadsmetaforen ställer till det lite grann, för att man, ja, det blir lite tvetydigt vad man menar egentligen, och det kan ibland bli liksom lite snabbt dragna slutsatser, att eftersom att det är företag som har liksom gjort de här apparna, och efter, ja, då blir det som en marknad och människor beser sig som konsumenter även med varandra. Och där håller jag inte riktigt med. Jag tror att den analysen i många, på många sätt är felaktig. Alltså det är inte samma sak att konsumera en yoghurt eller köpa en tröja på nätet eller någon annan typ av konsumentbeteende. Det är inte samma sak som att träffa någon på Tinder. Och att jämföra dem och liksom resonera som att det skulle vara idag samma sak, det tror jag inte hjälper oss att förstå vad det är att dejta. Så den här jämförelsen med konsumentbeteende, den tror jag är enkel. Jag tror att det är en enkel bild av det hela. Det är en enkel kritik av det. Men jag tror inte att den hjälper att förstå fenomenet.
Det jag också kommer att tänka på när man pratar om det med marknad, det är ju att det här med vad Tinder har gjort, nu säger jag Tinder, men datingappar då. Utbudet är större.
Mm.
Och då brukar man prata om ju större utbudet så svårare att bestämma sig.
Mm.
Som det gäller det mesta i livet.
Mm.
Och det här swipandet, att det blir en sån här evighetskarusell av det där.
Mm.
För det går väl lite in kanske också i den marknadsdiskussionen, men också att vad det har gjort med användarna. Ja.
Jo, och där finns det ju en väldigt tydlig bild av att valfrihet i slutändan gör att man inte kan göra några val alls. Det finns ju en teori om liksom choice overload, alltså att det blir, man fixar inte till slut att göra några val. Så att, där ser man ju att om man tittar på det empiriskt, om man tittar på den data vi har om de par som träffas på det här sättet, det finns faktiskt egentligen ingen riktig grund för det påståendet. Det vill säga om man jämför par som har träffats genom nätdating med par som har träffats på jobbet eller genom studierna eller vänner och så ser man snarare tvärtom, att de som träffas på nätet, de följer en process där allting går mycket snabbare. Först och främst blir relationen sexuell snabbare. Men sen är det också så att de här paren tenderar ofta att förlova sig snabbare, tala om giftermål snabbare, skaffa barn, börja planera för barn snabbare. Så det är snarare så att de binder sig fortare än andra par. Så där tror jag att, man har missat lite. Det här med att det är två saker som är sanna samtidigt. Det första är ju att vi sexdejtar mycket på de här apparna. Det är många relationer som inleds, det är många relationer man vet inte riktigt vad det ska ta hän, och man vet inte, och man är kanske inte överens om vad man vill med relationen. Det stämmer, och det kan ju ge dem liksom en känsla av att det är någon sorts överflöd, det blir liksom aldrig någonting av det. Men samtidigt är det ju så att de som faktiskt vill träffa någon och som träffar någon annan som också är intresserad av att bilda par, då går det väldigt fort. Så jag tror att det har ju också varit en diskussion om de här liksom kanske männen och att just det här liksom tanken om att nätdejten skulle göra människor obeslutsamma. Jag tror att man måste konstatera att det finns olika faser i livet. Det finns faser då man inte riktigt vet vad man vill. Det finns faser då man vet mycket väl vad man vill. Att man antingen bara vill ha något som inte är seriöst. Eller att man verkligen vill hitta någon. Och där är det ju så att vi är ju olika faser i livet, och vi träffar människor som inte alls är i samma fas som oss. Så det är ju inte alls säkert att vi är på samma spår som andra. Och att om jag vill träffa någon är väldigt mån om att göra det, och sen träffar jag en massa människor som kanske inte riktigt vet vad de vill. Ja, då är det ju förstås svårt, och det kan vara väldigt obekvämt och man kan bli frustrerad. Men det betyder ju i sig inte att ja, de här apparna skulle ha gjort det omöjligt att träffa någon. Och man vet ju då att de leder ju till mycket parbildning. Mm. Så ja, jag tror att det är liksom, jag tror att man måste se det ifrån att man kan vara ute efter olika saker. Och det kan också vara så att kvinnor och män också är ute efter olika saker i olika delar av livet. Och det kan bli konflikter över det.
Och det ska vi återkomma till. Vi ska återkomma till ålder och sådär. Men jag skulle också lägga till det som jag nu när du sa det där med olika typer av människor, sen finns det olika typer av ja, anknytningsmönster eller man har svårare att, så att säga,
absolut,
binda sig. Ja. Och det skulle man nog ha oavsett om man raggade,
absolut,
någon annanstans eller här.
Ja.
Och det kanske då, det här gör ju att det kanske förstärks då. Mm. Men jag menar, det så att säga, det behöver inte appens fel, utan snarare,
precis,
att man har det.
Och det där är ju jätteintressant, därför att som sagt, jag håller på mycket med statistik och kvantitativa metoder i min forskning, men jag gör ju även djupintervjuer med användare, och där så tycker jag det är jätteintressant, för jag har gjort många intervjuer med människor som har träffat deras partner, livspartner på nätet, och det är alltså så att den personen de gifte sig med var den första personen de gick på en dejt med. Och det här är inte unikt. Det finns många människor som faktiskt har varit med om att den personen man till slut blir tillsammans med och bildar par med, skaffar barn med, det är en av de första som man började chatta med på de här apparna. Och sen har jag ju gjort intervjuer förstås med personer som efter år har dejtat runt och man har liksom inte hittat någon. Och då tycker man att det är ju förfärligt, för de här apparna gör ju att man kan inte träffa någon. Liksom.
Mm.
Och även det som jag ser liksom ur mitt perspektiv, det jag ser är ju två människor som har väldigt olika sätt att, ja, men att, ja, med anknytning, precis som du sa. Det finns människor som har oerhört lätt att bli förälskade. Och det finns de som har väldigt svårt att känna den känslan och skapa den intimiteten med någon. Och det gör ju förstås att man har väldigt olika upplevelser av de här apparna. Och ja, så att, liksom att hitta rätt på apparna, det, jag tror att det har mycket mer att göra med vem jag är. Snarare liksom att det skulle handla om vilka jag faktiskt träffar på de här apparna.
Precis. Men det som har hänt ändå är att det är ju lättare att träffa och lättare att få kontakt,
ja,
och ragga och så att säga.
Mm.
Och du nämnde också sex där.
Mm.
Och det är ju någonting som har diskussioner, mediedebatter, att det är liksom sexappar. Men det är ju en del av det.
Mm.
Och det är snarare att det har blivit mer lättillgängligt.
Ja, absolut. Och det har blivit mer lättillgängligt. Och när man säger liksom att ja, men nätdating, det är ju mycket sexdating, så stämmer det ju alltså rent vetenskapligt. Om man tittar på de som har använt de här apparna, så det är många som har varit med om att träffa tillfälliga partners via de här apparna, och det är färre som har träffat sin livspartner. Så det är ju så att det är mycket sex på nätet. Och jag tror ju att det har väldigt mycket att göra med det vi var inne på tidigare i samtalet, att som sagt, de här apparna är frikopplade från våra liv, och vi kan dejta lite mer privat, vi kan hålla det hemligt om vi vill, och mer generellt så är det ju så att det är ju enklare då på de här apparna att gå in i en sexuell relation. Därför just att det är mindre konsekvenser. Det är inte en kompis till en kompis. Det är inte en kollega. Det är inte någon man har en relation till. Och det gör ju att sexet blir enklare. Man behöver inte fundera så mycket. Man behöver inte fundera på hur kommer det här bli. Man behöver inte fundera på hur kommer det här se ut. Utan man kan liksom gå in i det enklare. Men man kan ju också gå ur relationen mycket enklare. Därför att ja, det blir inte så mycket konsekvenser av liksom att bestämma att man inte vill ses mer. Om man har gemensamma vänner och man ghostar någon liksom i ett annan kontext, så får man ju en utskällning. För man kan inte bara gå upp i rök. Men det kan man ju göra när man träffar någon på nätet. Så att jag tror att man går in i relation, man går ut i relation mycket enklare. I och med att det får mindre konsekvenser.
Mm. Och då kan vi ju glida över då till lite av en myt, skulle jag säga. Det här med då att killar använder det som en sexapp men inte tjejer. Eller alltså att det finns en könsskillnad där.
Mm.
Vad säger du om den? För att mina killar kan ju inte ha sex med sig själva. Alltså om man då är heterosexuell så att säga.
Nej, precis. Och det där är ju intressant. För det är ju precis som du säger. Jag har också den upplevelsen att det har liksom finns en väldigt stark diskurs om att det här med sexdating, det är mest killar som är intresserade av det. Och då att ja, men tjejer som dejtar, de på något sätt då kanske ska liksom vara förlorarna när det gäller nätdejting. För då liksom de söker efter något mer, och så är de här kanske männen eller de här sexdejtande männen som gör dem liksom, som aldrig vill binda sig, och så blir kvinnorna de stora förlorarna. Det tror jag är en jättestark bild. Men där vill jag verkligen zooma ut och se den stora bilden. För det är ju så att beroende på var man är i livet så söker man olika saker. Och det som syns väldigt tydligt i min forskning är ju att när man är ung, alltså 18-25, då är både killar och tjejer lika intresserade av sexdate. Man är intresserad av att utforska sin sexualitet, lära känna sig själv, ha nya relationer och så vidare. Och det kan ju vara ända upp till man är 30 liksom. Och sen när man är, om man tar andra delen av åldersspektrat, om man är 40-50, då är det ju, finns det ju väldigt stark parnorm. Och kvinnor så som män är väldigt intresserade av att ja, vill liksom vara i en stabil relation. Och sen är det ju den här mittenfasen, alltså när man går från den här ungdomskulturen om sexuell utforskning till mer liksom vuxenmodellen om att man ska leva i par. Ja, det är ju kring 30 där någonstans, 30-35 som man ska då ja, stadga sig. Och då är det ju så att män stadgar sig senare än kvinnor. Alltså kvinnor går in i den här liksom vuxenmodellen tidigare. De börjar tänka på att bilda par och skaffa barn och så vidare tidigare än män. Och jag tror att vi har liksom väldigt mycket fokus just på den åldern. Vi har väldigt mycket fokus på den här ja, övergångsskedet. Då man ska liksom, ja, gå från en sexuellt utforskande modell till någonting annat. Och det, så det är ju en sak. Och sen så, ja, jag tror också att det, den medierapportering vi har idag om nätdating. Jag tror att man hör fler kvinnor i 30-35 års ålder som berättar om nätdating och kanske deras besvikelse över män i samma ålder som kanske inte är intresserade av stadiet ska riktigt än. Och det är ju förstås en, ja, det är ju en upplevelse, men den är ju inte allmängiltig. Mm. Det finns andra åldrar då både kvinnor och män är mer intresserade av sexdate, och andra åldrar då är mer, både kvinnor och män är intresserade av att bilda par. Och sen kommer det förstås individuell variation också. Men det korta svaret är ju att ja, jag tror att det är en alldeles för könsstereotyp bild att säga det här med att liksom män skulle vara ute efter sex och kvinnor är ute efter för parbildning. Det finns åldrar och det finns faser i livet och det stämmer. Men det är inte en allmängiltig sanning så att säga.
Det ena som du sa med ålder gör ju att det är en viss åldersskillnad. Så att om man vill då säga att man skulle gå ut och fråga då kanske tjejer runt 30.
Mm.
Och säga, ja, då kanske de upplever det som att det är många tjejer som, eller killar som är ute efter sex. För att det är fler killar i den åldern då. Men yngre så är det ungefär samma. Och så det skiljer sig. Så det är liksom en faktor. Den andra faktorn är väl också det här med att det är lite fult. Alltså som tjej kanske man inte får säga det. Eller att man är ute efter sex på samma sätt. Som en kille kan göra. Alltså det är lite, vad ska man säga? Det är inte lika okej att säga.
Nej, det är inte det. Och det, där tror jag liksom, ibland så kan man tro att det har hänt mer liksom, när det gäller dejting. Alltså det, än vad det har gjort när det gäller just genusnormer. Det finns ju väldigt starka och egentligen ganska traditionella genusnormer som håller sig kvar och som verkligen ramar in upplevelsen av nätdejting och som gör att kvinnor och män fortfarande idag dejtar på väldigt olika villkor. Och jag tror definitivt att det är så liksom, att det här med att det är ju inte så att det är liksom tabu för tjejer att sexdejta. Det tror jag liksom att vi ändå är i nu en tid då liksom att om en tjej har liksom en engångsrelation så att säga, så är det ingen som, det är få som ser på det med kritiska ögon. Däremot liksom att ha en längre period, liksom att sexdejta över flera månader, träffa många partners, många olika partners och så vidare. Där tror jag absolut att det finns en väldigt annorlunda syn på kvinnor och mäns sexualitet. Och medan det är till exempel, ja, när man ser på mäns sexualitet så fördöms det mindre än vad det gör om man tittar på kvinnors sexualitet. Och även ens egen självbild är annorlunda. Jag tror att det är många kvinnor som kan tycka att det här känns inte okej. Det här är väl inte så sunt. Är det här verkligen bra för mig? Respekterar jag mig själv? Eller, och så vidare. Med sådana funderingar som jag tror att män inte har på samma sätt. Så att jag tror det är ju fortfarande så att män kan dejta och framförallt sexdejta lite mer förbehållslöst. Mm. Medan det kommer in mycket mer funderingar och åsikter när det kommer till kvinnor. Både åsikter utifrån men också egna uppfattningar om att nej, men det här liksom, är jag en sån eller hur vill jag liksom framstå inför mina vänner? Vill jag vara en sån här singeltjejen som har haft massa sexdejter i 2 år? det är någonting där som man inte är bekväm vid också.
Mm.
Och då pratar man kanske inte om det lika enkelt heller.
Ett annat exempel på det som också, det är om man, när man frågar killar och tjejer som går på krogen, då kan killar säga så att man ska ut och ragga, men tjejer säger att de ska ut och ha kul och dansa.
Mm.
Det, jag menar, någonstans så är, det ingår, men det är inget man säger uttalat.
Nej, nej. Och där tror jag liksom att det är ju verkligen så att även om vi har även om vi har en större jämlikhet när det gäller sex och relationer idag, så att just att det är de absolut mest könsstereotypa normerna kring dating och så kanske har mattats av, men det är ju fortfarande så att kvinnor som har en uttrycksfull sexualitet, de riskerar ju fortfarande att skambeläggas och att få ett dåligt rykte. Alltså ryktet om slampa, ryktet om att vara en hora är någonting som lever kvar. Man ser ju naturligtvis tydligast bland unga, för det är där man säger de elakaste sakerna till varandra. Men även bland vuxna så kan man tala ganska illa om tjejer som just har, som då man tycker, för många partners, eller att de är för sexuellt utmanande och så vidare. Och män utsätts ju inte för samma åsikter. Det kan vara så, det finns ju olika namn. Man kan ju kalla en kille för fuckboy eller en player. Men det är inte riktigt samma sak. Alltså det är ju så att då kanske tjejerna inte tycker att man är så intressant, för man liksom varit med för många. Men däremot så kan det ju vara liksom lite en heders- eller så statussymbol bland andra män, och liksom så här, men han är en player, men det kanske är lite avundsjuk på en player också. Så att det finns ju någonting positivt i den, liksom den manliga formen av liksom en uttrycksfull sexualitet som inte riktigt finns. Det är liksom inte coolt att vara en slampa, men det är ju coolt, det kan vara coolt att vara en player.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag tänker vi måste också hinna med, vi ska prata om klass, vi ska prata också om olika beteenden då som du kom in lite på nu. Men jag tänkte om vi ska zooma in lite på olika typer av beteenden. Vi kan börja med det här att på mapparna så är det alltid killen som ska ta initiativ och liksom driva samtalet. Men det liksom är ingenting som är nytt här, utan det är ganska allmänt inom raggningssfären, så att säga.
Ja, där är ju en gammal norm, eller man kan kalla det för en uppvaktningsritual som i en heterosexuell kontext bygger på att det är han som ska ta första steget, det är han som ska ta initiativet. Och det är någonting som man ser liksom, ja, men på barer och på klubbar, men man ser ju också på datingappar. Och där är ju ett jättetydligt statistiskt resultat som jag ser i min data. När jag tittar på olika stora appar i Europa så ser man ju tydligt att i verkligen en överväldigande majoritet av fallen så skickas det första meddelandet av en man till en kvinna. Så i Sverige till exempel så är det ju 8 fall av 10 som det första meddelandet skickas av honom till henne så att säga.
Och det, när det blir tvärtom så uppfattas det som konstigt.
Ja, precis. Och det är, som sagt, det finns ju många olika orsaker till det här. Men det är ju så att det är ju någonting som är ju... Ja, men det är ju olika förväntningar på killar och tjejer, och det är också så att kvinnor som tar initiativ och som kontaktar, men de kan ju uppfattas som lite suspekta eftersom att normen är så stark, så den som går emot normen då blir ju lite, man blir lite misstänksam. Alltså man tycker väldigt lätt att en tjej är framfusig på ett sätt som man inte skulle säga om en kille. Så det är ju förstås, jag menar, dating apps användarna är ju medvetna om det. Jag menar, killar lär sig ganska snabbt att okej, på Tinder måste man liksom själv ta tag i det om man liksom vill få en dejt.
Det måste man på krogen också.
Ja, och det måste man på krogen också. Och liksom tjejer lär sig ganska fort att liksom så här, jaha, okej, men ja, det, om man då kontaktar någon är för framfusig så funkar inte det riktigt heller. Och så lär man sig förstås också att man kan vänta på att bli uppvaktad, och det är ju mer bekvämt. Det är ju mycket lättare att vänta på ett meddelande än att måste skriva det och ta kontakten förstås.
Ja, precis. Jag tänker också att det är, jag hade ett gammalt avsnitt om flört och raggning på krogen.
Mm.
Som har studerat det och just beskriver det där, hur det funkar. Att som tjej så går man inte fram, man skickar signaler på olika sätt. Mm. Alltså med blickar och olika sätt, och så att killen ska komma fram. Och då gäller det att killen ser det.
Ja.
En annan kille kommer fram istället. Mm. Sådär. Och det är ganska intressant. Jag vet att när jag var yngre så det var någon gång jag var med tjejkompisar ute på krogen. Och första gången såg hur det funkade när de, för då kom det fram killar hela tiden.
Mm.
Så de var tvungna att liksom avfärda snyggt.
Mm. Mm.
Vilket var liksom en ögonöppnare för mig. Att så det är ganska nyttigt liksom, om man som kille vill se lite grann skillnaden hur det går till. Det är helt annorlunda liksom sätt att... Och det lär man sig rätt i ganska ung ålder, va?
Ja, absolut. Ja.
Hur det där fungerar. Och som kille så måste du ta initiativ oavsett arena, så att säga.
Mm. Och där så tror jag, så återigen, det är ju lätt att bara liksom se världen från sina egna ögon, som sagt. Men det är det som är intressant också när man tittar på det och man försöker bredda perspektiven. Och där tror jag definitivt att jag tror att män kan ha svårt att förstå liksom, alltså, hur det är att bli liksom, ibland överröst som tar på apparna, att få väldigt mycket kontakter. Och män kan tycka att liksom, tjejer är otrevliga på de här apparna, för de svarar ju aldrig, eller de är korta och så vidare. Att man liksom tycker att det där var ju lite högdraget, så att säga. Men det är ju för att de ser ju inte liksom, på andra sidan vad det faktiskt betyder, som det är för vissa tjejer, att man får liksom massa meddelanden varje dag. Man kan ju inte liksom, vissa tjejer kan ju inte svara på allt, så det är inte att man vill vara otrevlig liksom. Och åt andra hållet så tror jag att det är många tjejer som inte kanske riktigt ser hur mödosamt det kan vara och hur frustrerande det kan vara att man liksom hela tiden måste vara den som drar släpet på något sätt och se till att det blir någonting av, att man ses och så vidare. Och det är ju inte så smickrande att ha den rollen. Det kanske inte är så kul alla gånger. Så där tror jag att det är ju viktigt att försöka se saker från andra hållet, så att säga.
Ja, det är ju för nackdelar med båda då egentligen. Alltså om man tänker på, om man flyttar sig till krogvärlden, så blir det ju, som kille får du ju, måste du jobba, du måste göra jobbet.
Mm.
Fördelen är att du kan också få vara i fred.
Ja, på krogen. Absolut.
Du kan sätta dig där och så det är ingen som kommer fram.
Och vet du vad den absolut största fördelen är?
Som kille eller tjej?
Som kille.
Nej. Kan välja, eller?
Exakt.
Men du måste ju våga då.
Du måste våga, men det är ju också så, det ser man tydligt på apparna också, att det, som tjej kan du sända ut signaler, Men bland de här liksom killarna som du är intresserad av så kan du, det är inte så att du kan riktigt välja, utan det är snarare så att du hanterar männens val. Medan alltså, om du är den som tar initiativet, då är det ju verkligen du som säger nej, men nu vill jag prata med dig. Sen får du ju förstås nobben ibland, men det är ändå så att det är mannen som gör det aktiva valet. Och det som är intressant när man tittar på de här plattformarna, alltså de par som bildas, de relationer som bildas på de här apparna, alltså de relationerna, ligger de närmare männens preferenser eller kvinnornas preferenser? Alltså är de här paren mer en återspegling av vad han var ute efter eller vad hon var ute efter, till exempel när det gäller ålder? Alltså ligger de här paren närmare liksom en åldersskillnad som män är intresserade av eller kvinnor och så vidare? Och där ser man ju väldigt tydligt att de relationer som inleds på nätet, de liknar mycket mer den typ av par som liksom män har föreställt sig att de skulle liksom vara intresserade av. Så att kvinnor måste kompromissa lite. Det är bekvämt att vänta på att bli uppvaktad, men då blir det ju också så att man får ju liksom välja bland de som har valt mig. Det blir en andrahands sortering så att säga. Och det är en jättestor skillnad. Så det finns, det kan vara mödosamt att ta initiativet, men det är, man får betalt för det.
Om man tänker krogmiljö, så kan du som tjej åtminstone skicka ut signaler till den killen du är intresserad av och hoppas på att han förstår dem.
Mm. Men samtidigt så, om du kan ju sända ut jättemycket signaler till den här jättesnygga killen som står vid baren, men han kommer ändå inte fram. Om du inte tar initiativet själv, då missar du ganska många chanser också.
Och jag menar, killar som inte fattar signaler missar ju alla sina chanser. Det är ju också en vanligt, eller inte vågar och sådär. Men om vi då, är det något annat i kommunikationen som är könskodat som det blir tydligt på apparna?
Ja, alltså någonting som är väldigt tydligt, det är ju inte så mycket att det kanske är könskodat, men det är extremt heterosexuellt kodat, om man säger så, som jag tar upp i boken också, försöker fundera liksom, ja, men hur kommer det sig? Det är ju att straight dating, alltså heterosexuell dating, är ju väldigt sexuellt pryd, skulle jag säga, lite återhållsam, och det är mycket som sägs mellan raderna och så vidare, och det, när jag säger det så är det många som är förvånade, för de tycker att men det är så, ja men på nätet så är man så himla rätt fram och man säger saker rakt ut och det är så, ja det ska vara så oborstat och så vidare, men det är ju inte riktigt så, alltså till exempel så just sexualiteten uttrycks ju inte särskilt tydligt på nätet, och där liksom, en intressant jämförelse man kan göra är om man tittar på dating mellan homosexuella män. Där är man ju väldigt explicit med vad man vill, och när det gäller just sexdating kan man ju säga saker ganska rakt ut, alltså vilka preferenser man har, vad man vill göra, hur, var, när och hur ska det här gå till, och att man kan liksom ha ett sexuellt samtal som är väldigt liksom tydligt och rakt fram så att säga. Medans på heterosexuella plattformar så måste man säga väldigt mycket mellan raderna, därför det anses vulgärt eller till och med respektlöst att till exempel som kille då börja prata med en tjej och då börja prata väldigt explicit eller väldigt sexuellt med henne på en gång. Det uppfattas ju som respektlöst, att om man har respekt för en tjej så gör man inte det, utan man tar lite lugnare om man säger saker mellan raderna. Och det tycker jag är intressant, för det är ju liksom, det tyder ju på att vi fortfarande inte riktigt, att det är inte riktigt okej, eller det är inte riktigt accepterat att vara väldigt explicit sexuellt. Och jag tycker att det är intressant, för som sagt, vi pratar väldigt mycket om samtycke idag. Och samtycke är en politisk diskussion och ett mål. Men samtycke bygger ju på att man säger rakt ut vad man vill, om man går med på och inte går med på. I verkligheten så är ju heterosexuell dating mer tvetydig. Så där stämmer inte riktigt verkligheten in på de politiska ideal som vi har. Och det tycker jag har varit intressant just i min forskning att titta på. Att heterosexuell dating, det ser lite annorlunda ut än vad vi säger när vi pratar om sex och samtycke.
Alltså det här med att man, om man till att börja med, visar på något sätt att man är intresserad. Man säger inte rakt ut, jag är intresserad av dig, hej.
Nej, man säger inte det rakt ut. Och man säger inte heller nödvändigtvis rakt ut att man inte är intresserad.
Nej.
Man säger inte nödvändigtvis rakt ut vad man tycker om och vad man inte tycker om. Vad man är beredd att göra och vad man vill göra och vad man inte vill göra. För det är ju ofta, man säger man ju då i min heterosexuella kontext att det skulle vara oerhört osexigt att börja prata om sex. Och det är ju lite roligt att det är osexigt med sex. Men det är ju det att det är liksom, heterosexuell dating bygger ganska mycket på liksom att det ska vara, ja, men underförstått. Och att man ska liksom, det är lite så här, ja men lite... Ja, att, ja, men just tvetydigheten och att man inte riktigt vet och så vidare. Och det tycker man är spännande. Och det är ju naturligtvis inget problem med det. Men det är ju inte en god grogrund för uttryckt samtycke.
Nej.
Kan man ju konstatera.
Precis, det är exakt. Det kan leda till missförstånd.
Ja.
Helt enkelt. Och framförallt då, som du beskriver också det här med att... Ja, men som tjej kanske man ingår att vara lite svårfångad och killen ska... varit med på.
Ja, precis. Och det är ju någonting som jag har tittat väldigt mycket på. Hur kvinnor och män, vad man förväntar sig av varandra. Och det är ju definitivt så att man, ja, det förväntas inte av kvinnor att de ska vara initiativtagande. Och det förväntas snarare att de ibland ska vara lite avfärdande. Alltså att det är lite spännande med en tjej som inte är direkt tillgänglig och så vidare. Det här är jättegamla normer som man ser fortfarande på nätet. Och det gör ju att, ja, det gör ju att man kommer till en situation där det ibland... Ja, men det blir gråzoner som man brukar kalla det. Alltså det blir kontext där det... Ja, det uppstår situationer som man blir obekväm med. Och just att det är då att man inte kan prata om det. Eller att man inte liksom kan säga rakt ut vad man vill och vad man inte vill. Ja, det, då är det ju svårt att liksom... Ja, det blir ju situationer som kan bli väldigt jobbiga. Alltså det kan ju leda till sexuellt våld förstås. Men innan man hamnar där så leder det ju först och främst till situationer som upplevs jobbiga. Obekväma, obehagliga, otillfredsställande. Och det ser man ju, tycker jag ser mycket av just i nätdating också.
Mm. Men det kanske egentligen borde komma in mer i diskussioner om samtycke. För det som har med varandra att göra någonstans. Eller påverka,
ja, det tror jag.
Som man glömmer bort.
Absolut, jag tror att man idag så diskuterar man samtycke ibland på ett lite abstrakt sätt. Ja. Utan att titta på, men hur beter sig faktiskt folk när de dejtar? Jag tror att samtidigt är det ju förstås, samtycke tror jag att det är ju liksom en alla är överens om att det är viktigt med samtycke. Men det som är intressant liksom ur ett vetenskapligt perspektiv också är att gå in och titta hur uttrycks viljan eller oviljan till vissa att delta i vissa sexuella akter. Och i en heterosexuell kontext så är det inte alltid att saker och ting uttalas. Det förväntas att man ska förstå. Det är som att man ska dansa en dans tillsammans och bara känna av varandras kroppsrörelser utan att säga, nej men nu går vi till höger, nu går vi till vänster, nej men nu vill inte jag mer. Utan man ska bara känna av saker. Och det gör man ju ofta. Alltså det är ju kroppsspråk och allt det är ju jätteviktigt och det funkar ju ofta, men det funkar inte alltid. Och då är det här med att det är osexigt att prata om sex eller att säga rakt ut vad man vill, då, ja, det kan ju vara problematiskt.
Det här med klass är väldigt intressant, det har liksom följt mig genom åren i podden. Och du kom in på det tror jag lite när du pratade om det här med att apparna har ju också öppnat upp för att man kan träffa folk från helt andra bakgrunder, andra klasser, sociala klasser, som man normalt kanske inte träffar, för att alla människor umgås ju med likasinnade där man, eller området där man bor och så vidare. Och det är ju lite av en fråga som också kanske har lyft upp. Åh, det finns en möjlighet för det. Men samtidigt så dras vi oss fortfarande till lite likasinnade. Jag tänker på det här med klass just.
Mm.
Som du beskriver, framförallt liksom hur man kommunicerar, vilket jag tycker var spännande.
Mm.
Hur ser du det där med klass?
Ja, nej men det är ju också spännande. För det är ju så att på nätet och på de här apparna så träffar man ju som sagt människor som man inte känner som utanför ens bekantskapskrets. Så man kan ju tänka då, eller man kan ju tycka att teoretiskt så borde det öppna upp för parbildning mellan människor som är väldigt olika varandra. Men det man ser är ju att det är inte det som händer, utan även på apparna, och även om de här apparna har en ganska mångfacetterad användarbas, att det finns människor med väldigt olika bakgrunder, så ser man ju att människor tenderar att chatta och framförallt då dejta och bilda par med människor som liknar dem själv socialt. Att man har en liknande utbildningsnivå, en liknande inte nödvändigtvis samma yrke, men att man är från samma samhällsklass, om man säger så. Och det beror ju på många olika saker. Det beror ju på dels segregering, alltså olika sociala grupper använder olika appar. Det handlar också om geolokalisering, alltså om man slår på Tinder på Södermalm så träffar man inte samma personer som om man stöter på Tinder i Hjulsta eller någon annanstans eller i Kiruna. Så att det är ju, de här geolokaliseringen gör ju också att man träffar, större chans att träffa vissa personer. Och sen är det ju så att, och det är den absolut viktigaste faktorn, att människor dras till personer som liknar dem själva på de här apparna. Så det är också användare som gör ett aktivt val att inleda konversationer med de som har en liknande bakgrund. Och det gör man inte nödvändigtvis medvetet, utan det handlar ju väldigt mycket om att man får en feeling, som många säger, för någon. Och den feelingen, det är ju en känsla av att det är någonting, att man förstår varandra, man skrattar åt samma skämt, man är intresserad av samma saker, man har sett samma Netflix-serie och alltså massa saker, alltså att man har liksom någonting gemensamt. Och det är mycket lättare att ha någonting gemensamt med någon som har samma sociala bakgrund. Så det är ju på något sätt bara liksom i den sättet som vi förstår, ja men, kärlek och intimitet, att vara nära någon. Det är lättare att vara nära någon emotionellt om man är nära någon socialt. Om man vill vara nära någon som är väldigt annorlunda, då måste man överbygga ganska många broar för att liksom hitta fram till varandra. Mm.
Eller ha något annat gemensamt.
Ja.
Det är ju rimligt någonstans. Mm. Man förstår det ju. Och du har även hittat, jag tänker det här med skillnad i hur man kommunicerar. Mm. Kanske vad man skriver, vad man konverserar om. Mm. Eller hur? Det är också.
Absolut. Ja, det är
vilket
ju
spännande.
Ja, det finns skillnader i hur man gör en profil. Alltså man, normer för uppfattning om hur man gör en bra profil ser inte alls likadana ut i olika sociala grupper. Men som du säger så handlar det också om hur man kommunicerar. Det finns väldigt olika uppfattningar. Men vad är det man ska prata om egentligen när man börjar chatta med varandra? Och det finns klassnormer kring det där. Och det som jag ser min forskning är ju att i användare som kommer från mer arbetarklass bakgrund, där i de miljöerna så diskuterar man lite mer rakt fram med vad man förväntar sig, varför man är på Tinder, vilka relationer man har haft. Man diskuterar liksom relationsförväntningar och tidigare förhållanden i ganska tidigt stadium.
Man tar upp det
och det är någonting man liksom chattar om och pratar om och delar med. Att det är helt liksom, det är helt normalt. Medans i andra samhällsgrupper så uppfattas det liksom apart. Det är lite så här konstigt. Varför börjar han prata om sina ex? Liksom? Det är jättekonstigt. Och samma sak som att det här med komplimanger. Liksom, det finns ju olika sätt att ge varandra komplimanger i olika samhällsgrupper. I vissa grupper, återigen, om man tittar på grupper med lägre ekonomiskt och kulturellt kapital, så kan det vara väldigt viktigt med komplimanger. Att man säger, särskilt då män som säger, men gud, du är så vacker och du är så fin, och att man verkligen uttrycker liksom, så här, shit vad snygg du är liksom, och att man säger det rakt ut. Medan i andra grupper så kan man liksom, måste man vänta lite med det, och man får inte vara för rakt på liksom, och det är då bättre liksom att vara lite mer, ja men att få personen att förstå att man är intresserad, men inte bara liksom så här, men du är så snygg och så, eller du är så, jag är intresserad av dig liksom, och att vara rakt fram. Mm. Så där finns det helt enkelt så, ja som sagt, man ibland säger man att dating är ett dejtingspel, och man säger ofta att det är reglerna är olika för kvinnor och män, och det stämmer, men alltså de regelboken ser också annorlunda ut beroende på klass. Man har inte samma uppfattning om hur man faktiskt ska spela det här spelet tillsammans.
Man kommunicerar helt enkelt på olika sätt. Mm. Och det kan man ju se på andra arenor också.
Absolut.
När du pratar med folk så får man en uppfattning om social klass, ja, eller bakgrund, utbildningsnivå och sådär.
Precis, och det är någonting som jag tycker är slående, det är ju att det är ju också så att i olika sociala grupper så träffas man på olika sätt. Till exempel har det ju många länder alltid varit vanligare i, om man säger, en arbetarklassmiljö att träffas liksom på offentlig plats. Menar, att man går upp till någon på gatan och säger shit vad snygg du är, eller såhär, tjena liksom, att man har en ganska, ja, man träffas, och det har ju att göra med, ja, men om man träffas på gatan, om man inte går fram och säger att man är intresserad, då kommer man aldrig träffa personen igen. Så att det finns liksom att man träffas på offentlig plats, och då är man ganska öppen med vad man vill. Men i vissa miljöer liksom så skulle det uppfattas som nästan en, alltså nästan en aggression. Alltså det, att de skulle gå upp till en och säga liksom, börja ragga på en på tunnelbanan eller på gatan, det skulle ju uppfattas som nästan obehagligt. Eller, ja. Så det, där tror jag att det, ibland så ligger man väldigt långt ifrån varandra när det kommer till så här, vad är acceptabelt och vad är normalt. Även på krogen så tror jag att det kan finnas skillnader. Så här, hur går man upp till någon? Att man går upp till någon på krogen, det är inte heller i alla grupper som man tycker att det liksom är okej. Okay.
Mm. Jag tänkte jag skulle också vilja hinna prata om det här med ålder och kanske vilka som är liksom, vad ska man säga, vinnare och förlorare. Mm. För du tror du var inne på det lite tidigare där med yngre killar framförallt. Men du har ju tittat på det där med ålder och lite olika beteenden för olika åldersgrupper.
Ja. Ja, det är ju, som sagt, nätdating är ju inte jämlikt. Alltså nätdating är inte rättvist. Det finns vinnare och förlorare i bemärkelsen att det finns människor som har väldigt lätt för sig på apparna, och då är de som har mycket svårare. Och där finns det förstås individuella variationer och svårigheter, men man ser ju också att det finns skillnader mellan olika grupper. Och som sagt, den absolut tydligaste skillnaden och ojämlikheten, eller orättvisan om man så vill, det är ju då man tittar på ålder och genus. Om man tittar på yngre personer så har ju männen mycket svårare, unga män har mycket svårare att få kontakt på de här apparna än unga kvinnor. Och då alltså, betyder det att 18, 19, 20-åriga män, ja, de försöker kontakta tjejer i deras egen ålder, men de tjejerna chattar med killar som är lite äldre. Så att killarna hamnar lite grann i ett väntrum där, så att man har svårt liksom att få, man anses för omogen, eller ja, det finns inget intresse. Och sen sker något liknande med totalt omvänt när man går upp för åldersstegen, alltså bland äldre personer så har äldre kvinnor mycket svårare att få kontakt, mycket svårare att få dejter, mycket svårare att träffa någon. Därför att då är de intresserade av män i sin egen ålder, men de männen chattar ju då intresserade av yngre kvinnor. Så att det blir liksom en ålders squeeze, om man säger så, i båda eller ändarna av det här den här åldersstegen. Och jag tror att man har, ja, pratat kanske en del om de här, ja, men äldre kvinnor som har det svårt att nätdejta, men det finns ju också den här gruppen av yngre män som också ibland kan tillbringa väldigt mycket tid på apparna, men det är ju alltså väldigt svårt att få kontakt med någon.
Mm. Och det här också som kanske föder de här som blir lite tolkningar eller myter om att så här, många killar säger att det är liksom svårare för killar att få kontakt med tjejer, och det kanske är just yngre män som uttalar sig om det. Eller
ja,
liksom,
precis.
Utbudet är annorlunda. Och så,
ja, så är det. För att om man tittar liksom, om man som 40-årig man skriver in sig på en dating-app eller sajt, då har man alltså, statistiskt sett, det finns naturligtvis alltid individuella erfarenheter som skiljer sig, men statistiskt sett så är det ju lättare för män att dejta 40 uppåt. Medan det är lättare för kvinnor då, om man tittar liksom neråt i åldrarna. Så det finns ett jättestark åldersaspekt på det där.
En sak som var spännande, det är det här med att objektifiering.
Mm.
Att det vanliga är, liksom är att kvinnor är liksom vana vid det. Att det blir en objektifiering, alltså mannens blick man brukar prata om, eller hur?
Ja, den manliga blicken.
Ja, den manliga precis. Blicken. Ja. Men de här apparna har också skapat att det har nästan det blivit ändå den kvinnliga blicken, att män får vänja sig vid det och har fått börja vänja sig vid det också. Varför då? På vilket sätt?
Jo, men det är ju alltså den manliga blicken, det är ju ett koncept. Och den beskriver ju det faktum att kvinnor objektifieras och är bland annat sexobjekt. Alltså att kvinnor blir tittade på, medan männen ofta har rollen av att vara de som tittar tittare, alltså betraktarna. Och det här är ju någonting som man ser jättetydligt om man tittar på reklam till exempel i tv. Alltså man har sålt många produkter genom årens lopp genom att lägga upp kvinnliga avklädda, alltså kvinnor, avklädda kvinnor så att säga. Och det är väl typ exempel på den manliga blicken. Men det som jag har lyft upp i boken, jag säger ju inte att det här nu skulle liksom vara tvärtom, eller att män idag skulle objektifieras på samma sätt som kvinnor, för skönhetsidealen är ju fortfarande väldigt starka och väldigt krävande av kvinnor. Det är ofta, det också, finns också mer objektifiering fortfarande idag av kvinnor. Däremot det man ser är ju att när man använder en dating-app, så nu är ju fotot väldigt närvarande. Och det man ser är att nu är det ju många män då som, ja men man loggar upp på de här apparna och man lägger ut bilder på sig själva och man poserar. Och man försöker se sexig ut och man försöker dra till sig den kvinnliga blicken, man försöker attrahera. Och det här är ju, tror jag, en upplevelse som är ny för åtminstone vissa killar, många killar. Alltså att man då är i en roll där man faktiskt är objektet som man tittar på. Att man kanske objektifierar sig själv, man funderar på hur ser jag ut nu och man försöker se snygg inför för kameran och så vidare.
Men inte det på krogen också?
Ja, men jag tror att det är lite annorlunda, för som sagt det vi var inne på tidigare, så när man är på krogen så män är ju ofta där mer i en aktiv roll, att man liksom så här, man försöker se snygg ut naturligtvis, men man är också den som måste ta initiativet och gå ut till tjejer och så vidare, medan kvinnor är de som sänder ut signaler. Men på en dating-app så börjar ju allting med att man måste sända ut signaler. Man måste ha ett foto där man ser snygg ut och man sänder ut rätt signaler. Man måste fundera över vilket typ av foto ska man ha. Och just att liksom killkompisar idag liksom diskuterar, men vilket foto ska jag lägga ut och ser jag snygg ut där eller här bra och så vidare och så vidare. Och det tror jag att det gör män idag mer medvetna om vad det är att bli tittad på. Och det gör kvinnor mer vana vid att vara betraktaren. Att alltså, ja, men kvinnor som sitter ibland tillsammans och tittar på bilder av män och liksom njuter av att titta på män och, ja, men, och utvärdera dem och på ett sätt som jag tror delvis inte helt nytt, men som jag tror att det har liksom generaliserat lite grann den processen. Och det som är intressant är, jag tror att det också gör då män bekanta med den liksom självmedvetenheten som kommer av det. Att man inser att man blir tittad på, och man börjar kanske också då liksom titta på sig själv och fundera på, men hur ser jag ut egentligen och hur kan jag se bättre ut och så vidare och så vidare.
Tack för att du var med.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.